السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا وبالكمنا أوتريا في لأن أبدس لكونر där vi studerar Allah subhanahu wa ta'alas välsignade bok, Al-Quran Al-Karim. Och vi fortsätter att gå igenom surat Al-Baqarah, som är en otroligt mäktig sura som innehåller så mycket kunskap. Och som vi nämnde så sa profeten alayhi salam, "Akhdhuha baraka." Att lära sig den här suran och att förstå den är välsignelse. Och tarkuha khasra, eller khasara. Och att lämna och försumma denna sura är en förlust. Och vi har kommit fram till vers 21. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala talade om asnafen nas, de tre sorters människor som finns. Al-mu'minin, al-kafirin och al-munafiqin. Och han beskrev dem med vissa utmärkande egenskaper och drag. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter att vi säger a'udhu billahi minash shaitanir rajim: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Människor, dyrka er Herre som har skapat er och de som levde före er, så att ni kan bli gudsfruktiga. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nas, människor. Och Sheikh Sa'di säger att det här är en nida am. Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar hela mänskligheten. I många verser finner vi att Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhal ladina amanu. Där tilltalar alla de troende. Men i vissa verser så tilltalar Allah alla. Ja, Johannes. Och vad Allah subhanahu wa ta'ala kommer att beordra är någonting som åligger alla människor. Alla människor är skyldiga att ge gehör och att besvara vad Allah subhanahu wa ta'ala beordrar med i den här versen. Ja, Johannes, u'budu rabbakum. Dyrka eran Herre. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska dyrka Allah. Och Sheikh Sa'di säger: genom att göra det Allah har beordrat och hålla oss borta från det Allah har förbjudit och att tro på det Allah har berättat. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att dyrkan är ett omfattande namn, ismun jami', som omfattar allt som Allah tycker om, från tal och handling, inre och yttre. Så dyrkan är det som för oss nära till Allah subhanahu wa ta'ala från de saker han har beordrat, vare sig det är tal eller handling. Så här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala människorna med det han skapade dem för. Vad är beordringen i den här versen? Jo, det är det syftet som Allah skapade mänskligheten för. Och det är att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah säger att jag skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar här människorna i sin helhet, människor och jinner, att dyrka honom. Vilket är meningen med livet. Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss och satte oss här för att vi ska särskilja honom i dyrka. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala ett bevis, eller flera bevis, på varför vi ska dyrka honom. Ja? Logiska och konkreta bevis på varför vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Då Allah subhanahu wa ta'ala nämner de, eller flera av de gåvor som han har skänkt till människorna. Han skapade oss från intet. Och han skapade de som var före oss. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han skapade jorden som en bädd. Han gav oss många yttre och inre gåvor. Han skapade jorden som en bädd. Testaqirruna alayha. Yani jorden är utspridd. En plats som är passande att bo på. Tänk om jorden skulle ha varit bara berg och dalar och massa hål rakt ner i marken och klippor och liknande saker. Då skulle man inte kunna bo på denna jord. Men Allah subhanahu wa ta'ala spridde ut jorden så att den är lätt att bo på. Den är lätt att skörda på. Den är lätt att färdas på. Och så vidare. Vi kan nyttja jorden på bästa sätt. Alhamdulillah. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han satte himlen över oss som ett tak. Han satte himlen över oss som ett tak. Och han nämner också några nyttor som finns med himlen. Saker som inte kan vara utan. Som solen, månen och stjärnorna. Och det finns andra nyttor. Skulle vi klara oss utan solen? Nej. Skulle vi klara oss utan månen? Nej. Och utan stjärnorna så skulle vi inte heller kunna finna vägledning. Och himlen skulle inte vara så vacker som den är. Och sen nämner Allah en annan gåva som han sände ner från himlen. Och det är regnvatten. Och han sände ner vatten från himlen. Så Allah säger här att han sände ner vatten från himlen. Och vad som här menas med ordet sama är molnen. Ordet sama på arabiska betyder det som är över. Det kan betyda himmel och det kan också betyda specifikt moln. Och Sheikh Sa'di säger att i den här versen så betyder då sama moln. Att Allah sänder ner regnet från molnen. Och vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala, eller vad gör Allah azza wa jalla då han sände ner detta regn? فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Ett regn med vilket han tar ut eller frambringar frukter för er försörjning. Allah azza wa jalla låter regnet falla ner och sen så frambringar han frukter för våran försörjning. Frukter, frön, sädesslag, grönsaker, så mycket gott kommer ut från jorden. Och som ulema säger, om vi försöker att räkna och specificera världens frukter och frön och liknande, vi kommer inte klara av det. Hela tiden du ser ny frukt i affären och du, ny grönsak och nya frön och liknande saker. Det finns så otroligt mycket gott som kommer ut från jorden. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا. Så sätt inte därför likar jämt emot Allah. Allah beordrar oss först med att vi ska dyrka honom. Och så nämner han varför vi ska dyrka honom. Och sen så förbjuder han oss från att dyrka likar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani andad, ordet nid på arabiska, betyder likar. Någon som man då sätter vid Allahs sida. Det som ahlul shirk tillber vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det kallas för andad. Ja. Och det här är just också, man kan säga, en av definitionerna av shirk. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger Tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Folket som ska till elden kommer att svära vid Allah i nästa liv. Och de kommer att säga, vi var sannoliken vilse. Då vi satte er, eller vi gjorde er som likar. Vi gjorde er som jämlikar med Allah Rabbul Alamin. Så det här är definitionen av kyrk. Att man gör, eller man sätter en person vid sidan av Allah. Man sätter likar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och tillskriver de gudomliga egenskaper. Så Allah säger här, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Så sätt inga likar vid Allahs sida. För allting är skapat som er. Så hur kan ni dyrka någonting som själv är en slav till Allah subhanahu wa ta'ala? Hur kan ni älska dessa så som ni älskar Allah subhanahu wa ta'ala? Yani hur kan man dyrka någonting vid sidan av Allah som man dyrkar Allah? Hur kan man älska någonting vid sidan av Allah så som man ska älska Allah subhanahu wa ta'ala, då de är som er, de är skapade och de försörjs av Allah, och Allah är den som tar hand om dem. De kan varken gynna eller skada så lite som en myras vikt. Nej, varken i himlarna eller de kan inte heller i himlarna eller på jorden. De kan inte gynna er eller skada er. Wa antum ta'lamun. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala, yani fala taj'alu lillahi andada. Sätt inte likar vid Allahs sida när ni vet bättre. Yani ni vet att Allah ensam har skapat er. Allah ensam har försörjt er. Han har välsignat er. Och han ensam fullständigt råder över er. Dyrka därför endast honom, utan att sätta någonting vid hans sida. Yani, ni vet, Allah tilltalar här folket av kyrk. Och ni vet, säger Sheikh Sa'di mycket väl, att Allah inte har någon partner. Ni vet mycket väl att det inte finns någon som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen annan än Allah som skapar, försörjer och styr över allting. Ingen annan har yani, de perfekta, yani, gudomliga egenskaperna. Så hur kan ni dyrka någon gudom vid sidan av Allah, trots att ni vet allt detta? Hada min a'jab al-ajab wa asfah al-safa. Det här är från de mest underliga av saker, en de konstigaste av saker och de dummaste av saker. Yani, ni som dyrkar andra än Allah, ni vet mycket väl att Allah är den enda guden. Det finns ingen vid sidan av honom. Han har ingen son eller partner, ingen staty eller någonting har skapat eller försörjer. Så hur kan ni dyrka någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala? Är inte det här idioti? Och är inte det här att sjunka lågt i sitt intellekt? Och därför, det konstiga är inte att endast dyrka Allah. Folket i Mekka var förvånade över att profeten Muhammed alaihissalam sa åt dem att dyrka en gud. Men det är inte det som är konstigt. De sa till honom: "Aja'al al-aliha ilahan wahida, inna hadha la shay'un 'ujab." Har han gjort gudarna till en gud? Yani, vi har 360 gudar. Han säger att de är en gud. Det finns bara en gud. Det här är någonting konstigt, sa folket i Mekka. Men vad är det som är konstigt? Att dyrka skaparen, upprätthållaren, den enda sanna guden. Eller att dyrka massa statyer som han själv har gjort. Är inte det konstigt? Ha? Eller dyrka ett kors. Eller dyrka en grav, eller ängel, eller profet. Det här är konstigt. Men att dyrka skaparen är inte konstigt. Utan han är den som förtjänar att dyrkas. Och så säger Sa'di att den här versen har nämnt både påbudet att endast dyrka Allah och förbudet från att dyrka andra vid sidan av Allah. Och Allah nämner i den här versen ett klart och tydligt bevis på att han förtjänar att dyrkas. Och han negerar eller nollställer argumenten för de som dyrkar någonting vid hans sida. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen tawhid ur-rububiyya. Att Allah subhanahu wa ta'ala ensam är den som har skapat, som försörjer och styr och bestämmer. Så om människan förstår sig på detta, att Allah inte har någon partner i detta, att Allah ensam har skapat och försörjer och styr och har all makt i sin hand, låt han då också erkänna att endast Allah är den som förtjänar att dyrkas. Och han säger det här ifrån de mest logiska av bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala ensam förtjänar att dyrkas och att ingen förtjänar att dyrkas vid sidan av Allah. Och jag vill att ni kommer ihåg det här. Och vi har talat om det förut när vi gick igenom Usul al-Thalatha. Någon kanske frågar mig, vadå, varför ska man tro på Gud eller varför ska man dyrka Gud? Varför? För att han förtjänar att dyrkas. Varför får man inte dyrka en staty? Om jag mår bra av det, som vissa säger. Han mår bra av det. Varför får han inte göra det? För att det är fel. För att den här statyn förtjänar inte dyrkan. Den har inte skapat honom. Den har inte gett honom någonting. Den kan inte gynna eller skada honom. Så den förtjänar inte att dyrkas. Utan endast Allah Azza wa Jal, som är den som kan gynna eller skada, är den som förtjänar att dyrkas. För det är också ett av syftet med att dyrka någonting. Det är att få ut någonting. man vill ha någon nytta eller skyddas för någon skada. Eller hur? Man går ju inte och tillber något annat än Allah eller staty på grund av ingenting, utan man vill ha någonting. Och sanningen är att dessa saker inte kan ge någonting. Så därför blir dyrkan av andra än Allah felaktig. Och den enda som kan ge någonting är Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom ihåg de här argumenten, de är väldigt, 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 väldigt starka. Ja. Så och så säger Allah subhanahu wa ta'ala också då, la'allakum tattaqun, för att ni ska uppnå Guds fruktan. Och Sheikh Sa'di säger här, la'allakum tattaqun, minns ni vad ordet taqwa betyder? Att skydda sig själv, eller hur? Att få ett skydd. Tattaqun, han säger, det kan betyda två saker. Det kan betyda att den som endast dyrkar Allah skyddar sig själv från Allahs vrede och Allahs straff. La'allakum tattaquna adab Allah wa sakhat Allah. Yani, gör ni detta, dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida, så kommer ni att skydda er från Allahs straff och Allahs vrede. Det kan också betyda la'allakum tattaqun, att ni kommer att bli gudsfruktiga. Muttaqin. Ni kommer att bli gudsfruktiga. För att den som endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätter någonting vid hans sida är en person som är gudsfruktig. Och han säger att båda betydelserna av versen är korrekta. Och de är samlänkande. För den som endast dyrkar Allah så som han borde är från al-muttaqin. Och den som är från al-muttaqin kommer att skyddas från Allahs straff och Allahs fred. Och den här versen är väldigt viktig. Då Allah subhanahu wa ta'ala då säger, ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Människor, dyrka eran herre. Om man öppnar Koranen från början och letar efter det första påbudet i Koranen. Vad är det för, vilket är det första påbudet? Det första beordringen. Det är just den här versen. Det första påbudet i Koranen är att vi endast ska dyrka Allah. Och det här tyder på att det är det viktigaste som finns. Det första är det viktigaste. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som kallas för tawhid. Om man sen fortsätter att läsa, vad är det första förbudet i Koranen? فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا. Och sätt inga likar vid hans sida. Första förbudet är, gör inte kyrk. Så första påbudet i Koranen är tawhid. Och första förbudet är kyrk. Gör inte kyrk. Och det här visar vikten av att betona tawhid i sitt liv. Att det är det viktigaste som finns. Och faran av att falla in i kyrk. Och profeten Muhammad a.s. sa en liknande hadith. Då han frågades om de största synderna. Eller han sa, ska jag inte berätta för er vilka de största av synder är? Och då så sa de, jo ya Rasulullah. Han sa, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Att du sätter en lika jämt emot vid Allahs sida, då det är han som har skapat det. Det liknar den här versen, för alla nämner här att han har skapat oss och han försörjer oss. Och så säger han, taj'alu lillahi andada. Samma ord, nid, andad. Så sätt inte likar vid hans sida. Så det största brottet och den största synden är att dyrka någonting annat vid Allahs sida. Och det här för oss också till en annan viktig punkt. Om den största synden är kyrk, då är det också angeläget att muslimen studerar sin religion så att han förstår vad dyrkan är och han förstår vad kyrk är för någonting. Hur ska vi skydda oss från kyrk om vi inte vet vad det är? Eller hur? Hur kan vi skydda oss från någonting som vi inte vet vad det är? Om någon säger till dig, ät inte farlig mat. Och du vet inte vad farlig mat är för någonting. Då kan du inte låta bli att äta den innan du har lärt dig vilken mat som är farlig. Eller ät inte de giftiga svamparna. Vad gör du då? Då går du och kollar vilka svampar som är giftiga, eller hur? Så att Vi kan inte hålla oss borta från kyrk om vi inte vet vad kyrk är. Och samma sak, vi kan inte dyrka Allah på det sätt som han vill om vi inte har lärt oss vad dyrkan är. Vilket nödvändiggör att vi måste studera islam och vi måste lära oss vår religion. Väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Och om ni hyser tvivel om vad vi har sänt ner till vår tjänare, alltså Muhammed alayhi salatu wasalam, kom då fram med ett enda kapitel av samma slag och tillkalla även alla era vittnen utöver Allah om ni verkligen är sannfärdiga. فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Om ni sedan inte gör det, och ni kommer aldrig att kunna göra det, frukta då elden vars bränsle är människor och stenar och som har förberetts åt de otrogna. Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter här att tilltala dem som sätter avgudar vid Allahs sida, de som förnekar islam. Och han säger, wa in kuntum fi raib, och om ni är i tvivel om det vi har sänt ner till våra tjänare, kom då fram med ett enda kapitel av samma slag och tillkalla alla era vittnen utöver Allah om ni verkligen är sannfärdiga. Och han nämner Ibn Kathir och Tabari i tafsir. Om ni är i tvivel beträffande det Allah har sänt ner, tvivlar ni på att den här uppenbarelsen, det vill säga Koranen, kommer från Allah, yani, hitta då på en likadan, skriv en likadan på arabiska och hämta era vittnen, era medhjälpare som kan hjälpa er att svara på denna utmaning. För om Muhammed själv hade kommit med denna Koran, så borde det vara lika möjligt för er att tillsammans frambringa någonting liknande. Och det här nämner också As-Sa'di i tafsir. Den här versen är en utmaning. Tahaddi. Allah subhanahu wa ta'ala utmanar kuffar. Kuffar i Mekka tillskrev profeten Muhammed al-Islam att han ljög. De sa att den här Koranen är någonting han själv har skrivit ner. Den är falsk, den är påhittad. Det var deras argument för att inte tro på honom. Och då säger Sheikh al-Sa'di att den här versen är ett logiskt bevis på att profeten al-Islam kommit med sanningen. Att denna Koran är äkta. Och Allah säger då här, ni som är högmodiga, ni som trotsar sändebudet, ni som förnekar hans kall och påstår att han ljuger och tvivlar på denna uppenbarelse som vi har sett ner till våran tjänare. Är den sann eller inte? Här kommer en utmaning som ni borde kunna anta er. En utmaning som kommer att avgöra mellan oss och er. Och den här utmaningen är att Muhammed a.s. är en människa som er. Han kommer inte från någon annan skapelse. Och ni känner till honom från det att han var liten. Alltså ni i Mekka känner Muhammed al-Islam från det att han var liten. Och ni vet mycket väl att han varken kan läsa eller skriva. Och han kom till er med denna bok. Och han säger att den är från Allah. Och ni påstår att han har hittat på den själv. Som det är, så som ni säger, så hitta då på en likadan sura. Och ta hjälp av dem ni vill ta hjälp av. Era vittnen och era vänner. Och det här är någonting lätt för er. Ni som är väldigt vältaliga. Och ni som har ett sånt stort hat till Allahs sändebud. Så hämta då en likadan sura. Och om ni kan hämta en likadan sura som liknar Koranen. Då har ni rätt. Då har ni rätt. Då kan ni påstå att Muhammed al-Islam har ljugit. Och att Koranen är falsk. Det här är utmaningen. Men om ni inte kan hitta eller skriva en likadan sura som en av Koranens kapitel, Och Allah säger, ni kommer aldrig att göra det heller. وَلَنْ تَفَعَلُوا. Aldrig någonsin kommer någon människa kunna skriva en sura som kan liknas vid Koranens sura. Vad händer då? Då ska ni förvänta er en eld. Så han säger, det här är ett klart och tydligt bevis på att Muhammad a.s. var på sanningen. Så därför måste ni följa honom. Och ni måste skydda er från den här elden genom att då tro på honom i det här livet. Förstod ni denna utmaning? Och därför är också Koranen det starkaste miraklet som profeten Muhammed har fått alaihissalam. Då Allah subhanahu wa ta'ala utmanar människorna att komma med likadan Koran. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, قُلْ لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Säg, om mänskligheten och jinnerna hade samlats för att sammanställa en Koran som liknar denna, så skulle de aldrig klara av det, hur mycket de än hjälpte varandra. Och så säger Sa'di, hur kan en människa som skapats av lera komma med tal som liknar talet av Rabbel Alamin och Rabbel Arbab, herrarnas herre? Hur kan en fattig, yani en person full av brister ur alla aspekter, komma med ett tal som liknar detta perfekta tal? Och därför nämner också, som Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah i tafsir på den här versen, att Koranen är Allahs tal. Och Allahs tal är en av hans egenskaper. Och vi vet alla att det finns ingenting som liknar Allahs egenskaper. Laysa kamithlihi shay. Eller hur? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyan. Det finns ingenting som liknar Allah. Alla är över allt vad man kan föreställa sig. Så Koranen är en av hans egenskaper. Och ingenting liknar Allahs egenskaper. Och därför kommer det aldrig att finnas något tal som kan liknas vid Koranen. Det är överlägset allt annat tal som finns på jorden. Och han nämner också här att den personen som har en aql, den som har minsta förståelse av vältalighet och språk, om han reflekterar över den här Koranen och jämför den med människornas tal, så kommer han att förstå den stora skillnaden. Och det här är en sak som slog mig också. Första gången jag öppnade Koranen, jag var inte muslim. Men jag förstod direkt att det här var inte någonting som någon människa har skrivit. Trots att det var en översättning. Och när man hör det reciteras på arabiska, förvånas man ännu mer över dess skönhet. Så här är då en utmaning från Allah subhanahu wa ta'ala. Att om ni påstår att Koranen är påhittad, hitta då på en likadan. Och det finns olika utmaningar i Koranen. Det här finns på flera ställen. Kom med en likadan, en hel bok. Det här har ingen gjort. Kom med 10 sura. Det här har ingen gjort. Kom med en sura. En enda sura. Och vi vet att den kortaste suran i Koranen är hur många verser? 3 verser. Och fram tills idag, 1400 år, har ingen människa kunnat framställa och skriva en sura som liknar en sura till Kauthar eller Kul Huwallahu Ahad. Och de som har försökt har gjort åtlöje av sig själva. Som Musaylim al-Kaddab. Det fanns en falsk profet som kom efter profeten Muhammad a.s. som skrev någon falsk sura, men han blev utskrattad av människorna. Så alhamdulillah, Koranen är unik. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju också här att om ni inte kan göra detta, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, och ni kommer aldrig att kunna göra det. Och fram tills idag så har ingen gjort det. Och fram tills domedagen kommer ingen att kunna göra det. Vad är då straffet för dem som förnekar Koranen och inte accepterar islam? Jo, فَتَّقُوا النَّارِ. Akta er, eller skydda er själva från elden. Hur ska de skydda sig? Jo, genom att acceptera Koranen och inte förneka den. Akta er från elden, vars bränsle är människor och stenar som har förberetts för de otrogna. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att elden är förberedd för de otrogna. Och vad är bränslet i elden? Bränslet är människor och stenar. Och vissa av Selef sa, stenarna är svavelsten. Ni vet svavel som används för att man stoppar på tändstickor. För att den här, de säger den här stenen är den värsta. Det värsta man kan tänka sig att bränna sig på. Den fastnar på huden och den doftar, har en vidrig doft när den, när den bränns och så vidare. Och vissa lärde nämner också här att stenar är de statyer som också kommer att brinna i helvetet. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att ni och det som ni dyrkade kommer att vara bränsle i helvetet. Ni och det som ni dyrkade, en av dessa statyer och avbilder och kors, kommer vara bränsle i helvetet. A'udhu billah. Så den här elden är otroligt allvarlig. Den är 69 gånger varmare än elden i det här livet. 69 gånger varmare än elden på jordet. Det är ingen lek. Och profeten Muhammed al-Islam beskrev den här elden med att den är svartare än kära. Det är inte som en vanlig eld som är gul eller röd eller blå, utan den är svartare än kära. Man ser ingenting. A'udhu billah. Och där har de kläder av eld. De ligger i lager av eld och får äta eld och dricka saker som är kokade med eld. Kokade olja som får magen att explodera. De blir slagna och de är kedjade. Och de, a'udhu billah, nasallallahu al-afiyah, må Allah skydda oss. Det är så många straff som finns i denna fruktansvärda eld. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i den här versen, wa in kuntum fi raib, i början på versen, om ni tvivlar på denna Koran, till slutet på versen. Sa'di nämner här en faida, en lärdom. Han säger det här bevisar att en person som tvivlar och är vilse och okunnig är en person där det finns hopp på att han ska bli vägledd. Det finns hopp på att en sådan person ska finna vägledning. Att kalla denna människa till islam. Personen som har tvivel, som är vilse och som inte vet sanningen. En person som söker sanningen. En sån här person är väldigt mån, eller det finns väldigt stor chans att en sådan människa accepterar sanningen när han får höra den. Eller hur? Till skillnad från al-mu'anid, personen som är trotsig, alltså högmodig, den som känner till sanningen men har lämnat den. Han säger att sån här människa går inte att kalla till sanningen. För han har lämnat sanningen efter det att han har förstått den. Han har inte lämnat den på grund av okunskap. Så denna människa finns det ingen räddning för. Och han säger samma sak, den människan som lever i tvivel men inte är uppriktig och inte söker sanningen utan vänder sig bort från sanningen och inte strävar efter att finna den. En sån här människa finner för det mesta inte heller vägledning. Så här delar han in folk i tre kategorier. Alltså de som är icke-muslimer. Vilka är de? Den första och bästa är den som är vilse. Han vet inte, men han är en sanningssökare. Han har tvivel på vad som är rätt och fel. En sån här människa blir bi'idhnillahi vägledd om han får höra om den sanna religionen på det rätta sättet. Man lägger fram islam på det rätta sättet. Bi'idhnillahi kommer han att acceptera sanning. Sen har vi den som är vilse och har massa tvivel men inte söker sanningen och inte bryr sig. Och jag tror många skulle passa in i det här samhället på just den beskrivningen. Att många bryr sig inte om religion eller islam eller någonting. De lever i en helt annan värld. Dessa människor är också väldigt svårt att vägleda. Och sen har vi de värsta. Det är de som känner till sanningen men vänder sig bort från den. Med kunskap om att den är sann. Så vägrar de att acceptera den. Som Abu Jahl och Fir'aun och liknande kuffar. De visste att det som profeterna kom med var sant. Men de ville inte följa dem. En annan lärdom från den här versen är att då Allah subhanahu wa ta'ala säger u'iddat lil kafirin. Akta er från elden som är förberedd för al-kuffar. Sheikhen säger att den här versen är en av de många bevis som Ahl sunnah wal jamaah har på att helvetet redan är skapat. Till skillnad från vissa Ahlul bidah som nekar och säger att elden inte finns utan Allah kommer skapa elden på domedagen. Det finns ibland folk av bidah som säger konstiga saker. Det är till och med svårt att förstå sig på vad de säger och varför de har sagt det. Men de använder logik och säger det inte logiskt att Allah ska ha skapat en eld redan nu. För den har inget syfte. Utan syftet kommer på domedagen. Men man kan inte trotsa Koranen och Sunna med logik. Och även logiken säger att elden finns. De säger logiskt sett finns den inte. Men även logiskt sett, jo den finns. För det är mer logiskt att elden redan finns. Att den är förberedd i ett avskräckande syfte. Eller hur? Så att profeten som till exempel såg elden och beskrev elden. Det är mer avskräckande än att det kommer skapas på domedagen. Den finns nu och den är förberedd. Och vissa som dör straffas i elden. Deras själar i barzakh och så vidare får vissa straff från elden. Vissa i graven straffas från elden. Då det blåser in från dess hetta in i graven och så vidare. Så den har visst ett syfte. Men versen är i alla fall ett bevis på att elden finns redan nu. Och paradiset finns också nu. Och därför säger Allah, u'iddat, den är förberedd, det står redo. Och det är ett klart och tydligt bevis på att elden redan finns. En annan faida är då Allah subhanahu wa ta'ala säger samma vers då, u'iddat lil kafirin. Vem är det Allah har förberett elden för? Vem? Al-kafirin. Och han säger här, det här är ett bevis på att ingen muslim kommer att brinna i elden för alltid. Även vissa muslimer som kommer att straffas i elden på grund av vissa synder som de har gjort. De kommer inte att brinna i elden för alltid. För Allah säger, u'iddat lil kafirin. Så om de syndande muslimerna skulle brinna i elden för alltid, då skulle det inte vara korrekt att säga att elden är förberedd för de icke-troende. Då skulle man säga att elden är förberedd för dem, eller för människorna, eller för de troende och icke-troende. Men då alla bara säger de icke-troende, så förstår man av versen att det är de som kommer att brinna där i för alltid. Och han nämner också här att versen bevisar också att folk gör sig förtjänta av straff på grund av synder. På grund av otro och andra former av synder. Vad var det som fick dessa kuffar att gå till elden? Det var deras otro. Och samma sak, det som kommer att få vissa muslimer att hamna i elden är deras synder. Så synder leder till elden. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Men framför glädjebudet till de som tror och gör det rättfärdiga, att de ska få paradis genomflutna av floder. Var gång de förses med frukt där i som försörjning, så säger de, det här är det som vi försågs med i vårt tidigare liv. Ja, de ska ges denna försörjning i liknande form. Och de ska där få renade makar, och där ska de leva för evigt. Now. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnde straffet för al-kafirin, dessa förnekare, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala belöningen för al-mu'minin, de som gör de goda gärningarna. Och det är så här Allah subhanahu wa ta'ala gör i Koranen. Han enar mellan at-targhib och tarhib, med att uppmuntra och att varna, att uppmuntra och att skrämma. Så att människan, tjänaren, är ragib, rahib, Han kämpar, strävar och längtar, och samtidigt är han rädd och aktar sig och är försiktig. Khaifan Raja. Och det här är något vi finner ofta i Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner inte bara straff och straff och straff, utan han nämner belöning. Och inte heller tvärtom att det bara nämner belöning, 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 utan det nämner straff och belöning. För att människan ska ha den här balansen i sitt liv. Dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med hopp och med fruktan. Hopp på hans belöning, hans förlåtelse, hans paradis, och fruktan för hans straff. Och därför finner man att vissa ideologier eller religioner som kristendomen, där allt bygger på kärlek och hopp, eller hur? Fruktan, det är bortsuddat nästan. Det finns inte. Det är alltid bara kärlek och hopp, och Jesus är kärlek och Jesus dog för dina synder. Yani, gör vad du vill. Det är egentligen det de säger. Alltså, det finns inget straff. Bara acceptera Jesus och kallas. Det är garanterat paradiset. Vad som än händer, vad den gör. Och det här är fel, yani. Utan Allah som hade nämner också straff. Även i Bibeln nämns straff. Men det har de, den delen var kanske inte lika rolig att läsa. Så den nämner man inte. Och det är fel. Och sen har vi den andra extremen. De som bara talar om straff och vrede. Och glömmer bort det här med förlåtelse och belöning. Som till exempel Khawarij. En extrem muslimsk sekt som uppstod efter profeten Muhammeds bortgång, alaihissalatu wassalam. Som var jättehårda. De säger om du gör en synd går du ut ur islam och du brinner i helvetet för alltid. Det finns ingen förlåtelse. Och det här är extremt. Om man lever så där, då lever man i ständig fruktan och att Allah subhanahu wa ta'ala är hård och sträng och det finns ingen förlåtelse, det finns ingen rahma och så vidare. Och det är fel. Utan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, han är otroligt barmhärtig. Och hans rahma övervinner hans vrede. Men han är samtidigt också hård i att straffa. Så muslimen ska ha det här längtan och kärlek och hopp och samtidigt ha fruktan och rädsla för Allah subhanahu wa ta'alas straff. Så här säger Allah wa bashir, och ge glädjebudskapet. Du profet, du sändebud, ge du sändebud och de som gör ditt jobb. Och det är också en annan färg då. Att det åligger sändebuden och profeterna och ett du'at, de som kallar till Allah, att inge ett glädjebudskap hos folk. Att väcka det här glada budskapet hos folk. Alladhina amanu. Ge detta glädjebudskap till de som tror med sina hjärtan. Wa amilu salihat, och gör goda gärningar med sina kroppsdelar. Så deras gärningar bekräftade vad som finns i deras hjärtan. Deras goda gärningar bekräftade vad som fanns i deras hjärtan. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskrev de troende med att de gör goda gärningar. وَعَمِلُوا صَالِحَات. Det här känner vi till att Allah nämner många gånger i Koranen. الصَّالِحَات. Och ordet salih, salah, yani det som, vad kan man säga på svenska? Något som tillrätta ställer, någonting som yani leder till det goda, sorry, framgång och liknande. Wa amilu salihat. Och han säger att de goda gärningarna beskrivs som salihat. För att de yani korrigerar människans tillstånd i hans världsliga liv och i hans kommande liv. Och dessa goda gärningar avlägsnar alla dåliga yani tillstånd i detta liv och i nästa liv. Och med detta så blir han från en salihin, de som då gör dessa rättfärdiga gärningar. Och de alladhina yuslihuna li mujawarat ar-rahman fi jannati. De som också passar att vara granne med Ar-Rahman i hans höga paradis. Fabashirhum, så ge dem dessa glada nyheter. Anna lahum jannat, att de ska få paradis. Och här kommer en fråga. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att profeten Alisam ska tilltala muslimerna, det är plural, att de ska få paradis. Kommer de att få ett paradis, alltså får en människa ett paradis, eller kan en människa få flera paradis? Vad säger ni? Ja, det finns flera paradis. Det finns flera paradis. Det nämns i plural för att paradisen är flera. Och de här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Rahman. Det nämns fyra stycken paradis, om jag inte har fel. Och profeten alaihissalam nämnde också att det finns paradis av guld och sen paradis av silver. Och det finns al-Firdaus. Det finns olika paradis. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att de får paradis. Och ordet Jannah kommer från ett ord som jag har nämnt tidigare. När vi talade om jinn, eller hur? Och även i fastan vi talade om Junna. Att det kommer från en slags sköld och någonting som täcker och döljer. Yani Jannah är en tät bevuxen trädgård. Den har så mycket träd och buskar och grönska att du inte kan se in. Yani du kan vara där inne i din trädgård utan att behöva oroa dig för att folk ska se in i din trädgård. Så han säger här att de ska få dessa paradis som är fyllda av underliga träd, frukter, skuggor, grenar med alla sorters frukter. Ja. Och så säger Allah tajri min tahtiha al-anhar. Vad är det som finns i detta paradis? Jo, det flyter och rinner floder under dem. Under vad? De lärda. Ja, ni säger att dessa floder flyter under träden. Och flyter under deras troner och liknande. Alla nämner också här att det flyter floder i paradiset. Men han nämner inte vilka floder som finns i paradiset. Eller hur? Bara floder. Men det har nämnts i andra surer att Allah subhanahu wa ta'ala har i Jannah skapat floder av vatten som aldrig blir unkelt. Mjölk som aldrig blir sur. Honung som är renad. Och vin som inte berusar. Och vi finner också i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala nämner Al-Kawthar, profeten Muhammeds flod alaihi salatu wassalam. Så det finns fullt av floder i paradiset. Och subhanallah, som Sheikh Uthaymin nämner, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer i Jannah att skapa dessa floder utan dess vanliga orsak. Yani Allah i det här livet skapar mjölk genom kon, eller hur? Men det behövs inte i Jannah. Allah skapar honungen genom bin, behövs inte i Jannah. Utan han skapar dessa floder. Och det är inte normalt, yani, i det här livet att man tänker på floder av honung och vin och mjölk och vatten. Men Allahu Akbar, i Jannah är allting möjligt. Och inte bara det, många av salaf och sahaba de nämnde att floderna i Jannah flyter inte i diken, utan de flyter på jordens yta. Utan att vattnet rinner ut. Yani vattnet är samlat och rinner som en flod på jordens yta. Utan att den är djup. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah kan göra exakt vad han vill. Subhanallah. Så det här är, mashallah, några av de belöningarna som finns i Jannah. Och det nämns också i vissa hadither att dessa floder flyter ut från berg av misk. I en berg av väldoftande parfym. Från dessa berg rinner dessa floder ut i paradiset. Och från dessa floder växer ju också paradisets träd, mashallah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziquna min qabl. Att varje gång de förses med en frukt i paradiset som försörjning, så säger de: det här är det som vi försågs med tidigare, yani våra tidigare liv. Ja, de ska ges denna försörjning i liknande form, och de ska där få renade makar. Yani dessa frukter som folket ges i paradiset, de ser ut som frukterna vi fick i dunja. Eller de ser likadana ut. De är alla lika vackra och lika goda. Och det finns inga dåliga och gamla frukter i paradiset. Och frukterna har inte heller någon säsong. La maqtu'a wa la mamnu'a. Det finns inte någon säsong där en viss frukt tar slut. För att det är för kallt eller för varmt. Utan de är alltid tillgängliga. Och de är då otroligt goda. Utubihi mutashabiha. Yani de kommer att få dessa frukter i liknande form. Och det nämns här i tafsir al-Tabari att frukterna liknar varandra i färg och form men är annorlunda i smak. De liknar varandra i färg och form men de är annorlunda i smak. Och det nämns också att de kanske till och med liknar frukterna i dunja. Men de smakar annorlunda. Och det nämns att varenda tugga du tar är annorlunda. Och att frukterna är mjuka som mjukt smör. Och de har inte heller någon kärna. Behövs ingen kärna i paradiset. Och de blir aldrig gamla, mashallah. Och sen så, efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämner denna höga boning och vad de ska få för mat och dryck, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala deras makar, de fruar som de kommer att få, med en väldigt vacker beskrivning på ett väldigt kort och sammanfattat sätt. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ. Och där i ska de få renade makar. Det här är den enda beskrivningen. Och där i ska de få renade makar. Så Sheikh Sa'di säger här att Allah nämner inte att de är renade från någon viss sak. De är renade från si eller så. Utan att de är renade. Är renade från allt dåligt man kan föreställa sig. Och han nämner här lite exempel. De är renade från, de är renade i sin karaktär. De är renade i sitt utseende. De är renade i sitt tal. De är renade i sin syn. De är renade i sin akhlaq. De är uruban, som Allah har beskrivit dem i andra sura i Koranen. Uruban atraba. Att de är jämnåriga. Och de är urub. De älskar bara sin man. Och känner inga känslor av kärlek till någon annan än sin man. Med den bästa av karaktär och det bästa av beteende till sin man. I sitt tal och i sitt agerande. De är också renade i sin skapelse. Kroppens egenskaper. Kvinnan i paradiset får ingen menstruation. Hon får inga blödningar efter att hon har fått barn. Hon får ingen utlösning eller urin eller avföring eller spott eller snor. Och inga dåliga dofter kommer ut från henne. Och hon är också renad i sitt utseende. Hon har det vackraste av utseende som inte har några som helst brister. Bel hunna khayratun hisan, som Allah säger att de är otroligt vackra. Och de är också renade i sitt tal. De talar aldrig på ett nedlåtande eller respektlöst sätt till sin man, utan talar bara med det bästa och vackraste av tal. Och det har också nämnts i vissa hadither att dessa kvinnor sjunger otroligt vackert i paradiset för sina män på ett sätt som får honom att glömma bort saker och ting. De är också qasirat och tarf. De sänker sin blick. De har inte någon behag av att kolla på någon annan man än sin man. Och de håller sig då borta från allt dåligt tal. En annan fråga här. Allah säger azwaj, att de kommer att få fruar. Samma fråga som i paradis. Är det en fru eller flera fruar? Flera. Du önskar det. Namn, flera fruar. Det har nämnts i vissa hadither att varje person som går in får två fruar. Och det har nämnts i vissa hadither att martyren får 73 fruar. Och så vidare. Och det finns gärna andra hadither som tyder på ett ännu större antal. Så i alla kollihal, det här är då belöningen för männen. Och som Sheikh Uthaymin också nämner att Allah subhanahu wa ta'ala nämner ofta dessa frukter tillsammans med kvinnorna. Genom du njuter i ditt inre och du njuter med din syn, dina lustar och dina begär på alla möjliga sätt. Och att du och din fru eller fruar kommer att njuta tillsammans i detta paradis av det goda som finns därin. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala el-mubashir. Yani Allah sa här wa-bashir. Yani ge glada nyheter. Har ni hört det ordet förut? Bushra. Abshir. Ha? Abshir, bashir. Yani att ge glada nyheter. Och bashiruka. Ja. Det finns på flera ställen i Koranen. Det är bra att man lär sig de här orden också. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen som Sheikh Sa'di säger El-Mubashir, den som ger den glada nyheten. Och vem är det i den här versen? Allah säger Wabashir. Vem? Nej, Allah beordrar här någon att ge en glad nyhet till de som tror jag goda gärningar. Profeten Muhammad alltså. Wabashir. Nam El-Mubashir Wal-Mubashar. Och de som ges de glada nyheterna. Wal-Mubashar bihi. Och den glada nyheten. Och vad som leder till denna bishara. Till denna goda nyhet. Så han säger att El-Mubashir, den som ger denna glada nyhet, är Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och den som också utför hans arbete i umman. I umman, de som kallar till islam. Wal-mubashar humul mu'minun. Och de som får denna glada nyhet om detta paradis är de troende som gör goda gärningar. Eller dina amanu, de troende, och de som gör då goda gärningar, amalu salihat. Wal-mubashar bihi al-jannah. Och det glada nyheten de har fått är paradiset som har alla dessa vackra beskrivningar. والسبب الموصل لذلك. Och vad som leder till denna goda och höga belöning, och det är iman och goda gärningar. Och det finns ingen annan väg att uppnå denna bishara förutom med dessa två. Yani det finns ingen annan väg att uppnå paradiset förutom med vad? Med goda gärningar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yani de som inte har iman och inte gör salihat, de har inte denna bushra. De kommer inte att få detta glädjebudskap. De kommer inte att gå till paradiset. Och han säger här att den här versen bevisar också att det är rekommenderat att ge glädjebudskap till de troende. Och fihi istihbab bisharatul mu'minin. Den här versen bevisar att det är rekommenderat att ge glada nyheter och glädjebudskap till de troende, som kommer att stärka dem i att göra goda gärningar och få dem att tänka på den stora belöning som finns. För det här kommer att underlätta för dem att göra goda gärningar. Yani när du ska uppmana någon att göra en god gärning, då är det också bra att komma med en bushra. Yani den som gör det här, han får det här. Och det är ofta så här i Koranen. Den som gör då, si, han får så. Istället för att du bara säger till personen, be, fasta, betala, klä dig korrekt. Nämn också belöningen. För det här driver personen att göra den goda gärningen. Och den goda gärningen kanske är svår eller kanske kräver mycket. Men när han tänker på belöningen så blir det lätt. Eller hur? Det är som du om du får en svår uppgift eller ett arbete. Men du vet att det finns en stor, en hög lön i att utföra arbetet. Alltså, du jobbar då. I vått och torrt och sjuk eller frisk och svettas. Och du kämpar, eller hur? Och det blir lätt för att du vet att i slutänden finns en belöning. Det som svenskarna kallar för morot. Eller hur? Man Man lockar någon med en belöning. Och samma sak är det i islam. Att allting har en enorm belöning. En enorm belöning. Mashallah. För det här, de goda gärningarna som man utför. Och Sheikh Ibn Uthaymin nämner också här i den här versen att den här versen bevisar också att vi en annan belöning som faktiskt inte tog upp här är vad hon fiha khalidun, att de kommer att vara där för alltid. Och det är också en av de viktigaste punkterna. Om du får en belöning men du vet att den kommer att ta slut, då känns det inte bra, eller hur? Du vet att du bor i ett stort slott men nästa månad ska du vara ute. Det är inte kul. Men om du vet att du ska vara i Jannah för alltid, khalidina fiha abadan, för evigt, finns inget slut, mashallah. Finns det någon lycka efter detta? Och varje dag som går är bara bättre än den som var innan, mashallah. Så det här är ett glädjebudskap också. Och Sheikh Uthaymin nämner också en annan lärdom av den här versen. Det är att belöningen vi får, inshallah, om Allah ger oss denna belöning, motsvarar inte våra gärningar. Alltså våra gärningar som vi gör i det här livet är så få. Och de är inte alls mycket. Och belöningen är så enorm. Våra gärningar i det här livet kommer att, vad kan man säga, avbrytas. De är inte konstanta. Medan belöningen i Jannah är konstant. Så belöningen är inte, vad säger man, likvärdig med själva arbetet. Utan belöningen är otroligt mycket större än det lilla arbete som vi har utfört i det här livet. Och det visar också Allahs fadl, Allahs stora yani, nåd och generositet mot sina tjänare. Vi tar en till vers. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i nästa vers.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Allah blygas inte för att göra en liknelse vid allt, från en mygga till vad som är större än så. De som tror vet att det är sanningen från deras Herre, men de som förnekar sanningen säger: vad ville Allah med denna liknelse? Han vilseleder många med det, och han vägleder många med det, men han vilseleder inte någon med denna liknelse förutom de som är trotsiga och olydiga. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han inte blygas, skäms inte, för att lägga fram en liknelse. Även om liknelsen är så liten att den handlar om en fluga eller mygga, det minsta av djur. För dessa liknelser som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen innehåller otroligt mycket vishet och klargör sanningen. Och Allah subhanahu wa ta'ala skäms inte och blygas inte för sanningen. Och den här versen kommer som att den vore ett svar på de som förringar och säger: varför lägger Allah fram en liknelse om en fluga eller mygga? Någonting så litet. Än Allah borde göra en större liknelse och så vidare. De typ gör narr av Allah subhanahu wa ta'ala med detta. Och det är inte tillåtet att göra detta. Utan Allah subhanahu wa ta'ala lägger fram vilka liknelser han vill. Allah subhanahu wa ta'ala lär sina tjänare. Så människan ska acceptera dessa liknelser och vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de troende accepterar alla dessa liknelser. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Vad beträffar de troende så vet de att det är sanningen från deras Herre. Så de tror och förstår sig på och reflekterar över dessa liknelser, om de förstår sig på vad de betyder. Och även om de inte förstår sig på dessa liknelser, så accepterar de dem i sin helhet. Det händer ibland att vi läser en liknelse i Koranen, men det kräver förklaring, det kräver tafsir, och det kräver lite att man reflekterar. Då ska man inte bara förneka, utan man accepterar. Hamla, det är sant, men just nu förstår jag inte på det. Min kunskap har inte nått den nivån. Men vad beträffar de icke-troende, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Men de icke-troende säger, vad vill Allah med denna liknelse? Så de ifrågasätter Allah subhanahu wa ta'ala, och de går bara längre bort i sin kuffer och sin villfarelse. Så som de troende ökar sin iman när de hör Koranen och dess liknelser, så ökar också de icke-troende och de som då är högmodiga och trotsiga i sin kuffer när de hör Koranen och dess liknelser. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger att han vägleder många med dessa liknelser, och han vilseleder andra med dessa liknelser. Så det här är de troende och de icke-troendes tillstånd vad beträffar Koranens verser. Yani vissa får starkare iman, och vissa går bara längre bort i sin kuffer och sin otro. Så det här är då en prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den troende accepterar allting att det är från Allah azza wa jall. Och den troende nöjer sig med bevis. Om det är från Allah, alhamdulillah. Allah lägger fram de bästa och visaste av liknelser. Och dessa liknelser är också bra för att de får oss att förstå oss på saker och ting. Man kan jämföra och tänka logiskt att det här liknar det här och så vidare. Så är Allah subhanahu wa ta'ala underlättat för oss med hjälp av dessa vackra liknelser. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayyakum Allah. Och inshallah, nästa vecka är det ingen lektion. Då har vi istället konferens i Stockholm.